Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Ringside. Vi befinner oss i Stockholm och gör oss redo för kvällens bestyr och även helgens då höjdpunkt som är superfredag imorgon. Vi var på Hovet igår alla tre, både Dagen, Fredrik och jag, och vi hade en ganska rolig diskussion om andra målvakter igår, Dagen. De har börjat hamna på latsidan.
Men verkligen, vad har hänt? Förut var det ju andra målvakter med uppgift. Man skulle värma upp isen, man skulle slida den snygga. Man skulle kasta ut flaskan till första målvakten. Man skulle öppna båsen. Nu sitter de ju på en stol, de har det gött, de har bästa sittplatsen. Jag saknar det gamla, jag vill tillbaka till det liksom att slida upp, man ska serva lite för den här första målvakten nu. Det är ju glassigt att sitta på bänken där, man njuter ju.
De där rackarna har ju blivit våra bästa vänner. Under förra säsongen så var mitt första år i det här jobbet, så jag vet inte hur många gånger man stod en halv decimeter från en målvakt som satt ner, som ägnade mer tid åt att titta på livet i stort än på matchen och framförallt använde våra monitorer. Det var liksom min standardfråga. Vill du, kan vi säkert slå på något på Netflix om du är mer nöjd med det. Men de sitter där, så du har rätt där. Och just det här bara slida, som du sa, för de som inte var med på den tiden kan jag säga att det man gjorde var att de gled ut. Man hade ofta en handduk runt halsen så här som boxarna har. Och sen stod de i målgården och som hasade så att isen inte skulle vara blank och fin.
Men det sjukaste var att första målet stod ju nästan bredvid och tittade på under den här tiden också. Men jag spelade med Mattias Modig i Växjö Lakers när han var där. Då satt han på bänken och jag satt mycket på bänken också under den tiden. Men då hade vi vinigum i omklädningsrummet. Då tog alltid han lite vinigum, la i hans byxor som vi kunde sitta och snacka på bänken där, så öppnade han upp den och liksom gav, här har du ett vinigum, här har du ett tuggummi.
Allt var inte
så
bättre
de var, för dem. Allt var inte bättre, det var trevligt var det. Tänk om du hade sett det, Fredrik, när vi satt där och snackade på lite vinigum och hade det bra, då hade du blivit riktigt irriterad.
Jag har själv gjort det, men därför jag blev tränare. Jag till och med spelade med Andreas Karlsson som sen hamnade i Atlanta och han var i HV och Leksand. Pastorn, han hade en skinkmacka i limpa med skinka på i plastfolie i den här reklamfickan.
Skojar du?
Nej då, i Smedjebacken borta i, kan det vara J18 och sånt där. Det var tider.
Det var tider. Vi var ju på plats på Hovet igår och vi kan väl börja där då med tanke på det vi har färskast i minne. Det var ju ett 3-1 mål som blev en diskussion efter, det vet vi om, och nu är folk då arga helt plötsligt för att vi pratade om det domslutet helt plötsligt. Men det var ju rätt uppenbart, så jag tänker inte ta något mer om det idag, utan jag tänker att vi ska prata om Djurgården, att de byggde vidare i den här första perioden med det här tempot från backsidan. Vad såg vi för förbättringspunkter i Djurgården? För vi var ju ganska hårda med de här för 2 veckor sedan.
Ja, men jag tycker helt tagit med sig det spelet från Modo-matchen. Jag tycker man är rakare, tydligare nerifrån. Sen är det ju uppenbart att man har problem med spetsen framåt. De har inte den här tydliga som Björklöven har med Pooley, Kilki. Den typen av spelare har inte. Men det är ett lyxproblem med att Kryger, jag ska säga att det är ett problem att Kryger ligger etta i poängligan, för det är inte han den typen av spelare de behöver på den positionen. Han är jättebra tvåvägsspelare, men de måste ha mer folk som bidrar offensivt.
Sen tycker jag att det finns ett ännu större problem, och det är den här generositeten man har att bjuda på situationer. Igår, eller i matchen då, ja, igår mot Björklöven, så är det ju 3 mål som jag utan pardon sätter upp på kontot för bjudningar. Där du i spelet med puck sätter dig själv i så utsatta situationer så att alternativen upphör och du ger bort puck. Och det är ju ohållbart i långa loppet, och det går ju sen över, tycker jag, på ett försvarsspel som blir man blir små, jag tycker man blir passiv, och det blir virrigt, för att använda ett enkelt begrepp. Så att jag tycker att utmaningarna kvarstår för Djurgården. Jag ser också de uppsidorna som man har emellanåt, och jag är inte beredd att säga att Djurgården är ett dåligt hockeylag eller att det är över, men jag ser en massa utmaningar för Djurgården.
Sen har det ju, de är ju, viker ju verkligen in kepsen när det börjar gå lite mot dem. Man ser bra start, får det här målet bak, man bjuder liksom Kevin Kasa och slår den passningen, visst, fine, man måste kunna resa sig på ett helt annat sätt vad de gör nu. Det är den här mentala biten som de verkligen har, måste jobba med.
Vi pratade om den här spetsen igår. Jag tänkte bara, för att vi ska ju få lite svart på vitt då, förklara det här med den, att vi har sagt att de inte riktigt har spetsen nu. Vill ni höra placeringarna på de 4 spelarna som Djurgården har i poängligan i topp 70? De har Kryger som är 10. Han är bästa poängplockare i Djurgården med 34 poäng på 36 matcher. De har Liss som är 12, sen Brodin som är 35 och Liam Ögren som är på plats 70. Det är vad Djurgården har i topp 70 i ligan, i poängligan.
Ja, och det är ju fine, de här juniorerna, Victor Nilsson, Blomgren, jättebra. Men det är de som ska leda det här laget. Det krävs mer, Klasen. De måste upp, de måste börja leverera offensivt, göra poäng för att driva det här laget framåt. Det är inte tillräckligt bra just nu.
Djurgården är ju också ett lag som man kan tycka att differensen är liten i procentenheter. Men om du tittar på utdelningen så är ju Djurgården lite längre ner. Så det vill säga, även om du skapar en del så har du lite svårare att faktiskt göra mål. Och det där går ju, tittar man bakom det och tänker bakom det spelmässigt, så vill jag komma till ett resonemang också att ofta för de bättre lagen så är det ju så att deras offensiv börjar ur försvarsspelet. Det vill säga hur du ligger i banan, var du vinner puckar. Att spela i egen zon i 35 sekunder, sen vinna puck och ställa om, så har du trötta ben. Du kanske inte har rätt spelare på isen. Så att det där är mer komplext. Och dit jag vill komma är att det är ett helhetsproblem som i sin tur leder till lite för få bra offensiva lägen. Och har du dessutom lite torka så blir det ju en större negativ effekt för Djurgården.
Så är det ju. Men sen, jag är superimponerad av vad Björklöven åker till Stockholm och gör i den här borta fighten. Superdisciplinerade, njuter av att spela försvarsspel, tar de chanserna som ges när inte Djurgården, som du sa Fredrik, när de bjuder på dem. Och de är ju så giftiga, de är Kilki, Pooley. Alltså Kilki, Pooley, Fitzgerald, syns inte någon gång i spelet igår. Det är Fortier, det är Possler, det är Mustonen, det är de typen av spelare som jag tycker sticker ut igår i matchen tillsammans med Voutilainen. Men så de är giftiga när de bara ges en liten litet finger, då tar de hela handen och då smäller det direkt.
Ja, men jag tycker att vi ska ta lite helhetsgrepp om Björklöven. Vi såg dem ju fredags också uppe i Mora där. Och vi har inte pratat jättemycket om Björklöven här den senaste tiden. Och det är ju intressant målvaktsfrågan. Jag tänker att vi kan ta avstamp i den. Att Jonna Voutilainen har ju spelat upp sig ordentligt här den senaste tiden och känns ju nu otroligt trygg i den där första spaderrollen. Han fick beröm av dig, Daggen, igår, av dig, Fredrik. Vad säger ni om Jonna Voutilainen
egentligen? Det var det bra. Jag tyckte förra året också att han... Vi pratade, eller med vi menar jag hela etablissemanget, mer om andra än om honom. Men jag tycker inte att det var... Jag har sällan sett honom svag. Han är väldigt stabil och kanske inte spektakulär i sitt sätt att spela på. Men han är ju också, återigen, en större fråga än så. Det är helheten i spelet. Men han gör ju, tycker jag, i utsatta lägen viktiga räddningar som också håller Björklöven kvar. Så att visst har han vuxit.
Och det är ju, jag tror, anledningen man kanske inte pratar om Voutilainen på samma sätt. Han är inte lika spektakulär i sina räddningar. Han är inte lika flängig. Det ser mycket enklare ut. Jag bara kolla tillbaka att under min karriär, alltså när jag spelade till exempel med Helgen Volden. Volden är mycket lugnare. Räddningarna ser ut på ett annat sätt. Helgen är mer spektakulär. Liten konstnär liksom, med alla räddningar på något sätt. Och där Voutilainen är lugn, trygg. Och därför tror jag man ser han inte på samma sätt. Sen har man de här Pooley, Schilke, alla de här spelarna som sticker ut i Björken. Därför tror jag man inte pratar om målvaktsfrågan på samma sätt. Men för mig, det jag såg igår av honom, man ser på plats, blir en helt annan sak än på tv. Så otroligt hur han liksom tar an den här matchen med den lugnheten och bara liksom hittar positioner. Allt ser så bekvämt för honom. Det där är ju en position som kommer bli otroligt viktig i ett slutspel.
Om vi går över till backsidan då. Vi har ju egentligen ställt oss lite frågan till om de spelar Kronholm och Rahim ihop, men snackar om att de har byggt en kemi tillsammans. Och övrigt till backsidan, Baudouin känns ju som att han fortsätter med stabila insatser. Nörsteby är bra, Kim Johansson är bra. Det är väl Jakob Andersson och som inte sticker ut på samma sätt. Och sen att VT Vain är uppenbart har det tufft efter lång skade från VAR. Eller hur ser ni på backsidan?
Min uppfattning är väl att man har sett till förutsättningarna, för att inte gå tillbaka för mycket det vi har pratat om förr, men att de hade en bred backsida som vi pratade upp väldigt mycket. Sen hände det saker, föll av. Vi har någon som är in och ut. Så tycker jag ändå att man gör det bra med det man har. Och jag tycker också att Björklöven klarar av, det ska ge Björklöven under stora delar av den här säsongen, som har haft spelare som har varit ut och in. Och det där är ju, det finns olika sätt att någonstans hantera det. Att prata om alla besvär och folk som är borta konstant, eller att knyta näven och göra något vettigt med det man besitter. Och det tycker jag att Björklöven har gjort, sett specifikt på backsidan. Jag tycker att man får ut väldigt mycket av förmågan hos dem. Jag tycker det är många som för tittar du på deras siffror, så jag som gillar att titta på speltid, så är det fortsatt lågt i förhållande till alla andra lag generellt. Så att någonstans så har man hittat ett istället för att ha två, tre som sticker ut och är brutala, så har man, tycker jag, en jämnhet som är tilltalande. Då känns som att de spelar väldigt tydligt i sitt agerande.
Sen hittar man ju offensiven här i Rahimi också. Kolla det målet igår, han håller i en, drar in en, hittar gubbhörna.
Ja, men då noterade jag en sak när han har gjort det målet, när de åker mot båset för att liksom yttra sina glädjescener och fajva, så var inte han i position som första person, det vill säga målskytt, utan det var, de andra fick bromsa ungefär till, var det han? Okej, okay, Rahim, du måste ju åka först, det var faktiskt du som gjorde mål. Men vad sa du då, Lars, när vi tittar på poängskörden på Rahim?
Ja, att han har ju faktiskt gjort lika många poäng som alltså både Kim Johansson, han har gjort några fler, han är poäng bästa back i Björklund på 21 poäng. Men Rahim har alltså lika många poäng som Jakob Andersson, som ju får ses som en bra mycket mer offensiv back. Han har ju klart fler poäng än vad hans backkollega Mattias Nörsteby har. Nu är det en tvåvägsback, men han har fler än, jag vet inte vad nu, men det är skador från VAR och sådär. Men Baudouin till exempel kan ju också göra poäng, men han är bättre än
de poängen. Men då ska man också säga, det är ju ett utpräglat offensivt på forwardsidan. När vi pratar Schilke och Poole och Fitzgerald och Hutchins, så är det ju, de levererar ju. Då behöver ju inte backarna sticka ut heller. Det är ju ofta när du har torka ett lag som det kanske är backar, som, då det är då man börjar prata om det, att fan, de gjorde 3 mål igår, det är 2 backmål. Ja, det är ju snyggt. Men det behöver ju faktiskt inte Djurgården. Man behöver inte, eller förlåt, behöver inte Björklöven. De behöver inte ge sig ut på utflykter de inte klarar av.
Nej, men sen så klart det trillar ju in lite poäng. Står du back på när Schilke, Poole och Fitzgerald är inne, så är det sarg ut, och det är så klart det kommer några poäng. Det, Lars, du hade gjort 8 poäng om du spelar med dem hela, en hel säsong. Det är givet att det kommer.
Ja, det är en särskilt skottad över texten. Men
jag vill addera en sak där bara, som vi konstaterade. Du touchar vid det, Lars, att ja, men vi ska prata det ena eller andra laget. Ja, vi får ju kritik emellanåt, vi som jobbar med det här, att ja, men vadå, var det för att Djurgården var dåliga som Björklöven vann? Nej, nu har jag en uppmaning till människor i stort, att det går att ha 2 tankar i huvudet. Det går att ha flera insikter på samma gång. Hockey handlar inte om att det är så enkelt. Jag tycker att Björklöven, bara för att summera upp det, du sa det, Dagen, de gör en väldigt genuin bra match. De har kvaliteter som kommer till sin rätt, de har harmoni, de har effektivitet, de har många faktorer som ett framgångsrikt lag ska ha, och man hanterade matchen mot Djurgården bra. Å andra sidan så finns det saker hos Djurgården som inte riktigt stämmer. Men det ena utesluter inte det andra, och det måste man lära sig att förstå. Och när vi pratar om det och tar upp situationer, till exempel i TV, huruvida det är too many players on the ice, så är det ett faktum vare sig man vill eller inte. Förlorar Djurgården matchen på det? Nej, det tycker inte jag. Ställer det till det för Djurgården under matchen? Tveklöst är det så.
Helt korrekt. Och det håller jag med om till 100%. Det jag tycker också är det intressanta i den här matchen, det är ju det att vi pratar ju ofta om Schilke, Poole, Fitzgerald och så vidare, men vi pratar ju inte jätteofta om Mustonen, vi pratar inte jätteofta om Hutchins kanske, som gör ju en defensivt otroligt bra match i den där, och är ju, det var ju en situation där framför mål när han först då drar en liten näve och washar ansiktet på Brodin, och så sen efter, så just när domaren kollar bort, och råkar det komma upp en krubba, och jag själv hade ju blivit klapprasan när man hade mött en sån spelare. Men även Bengtsson tycker jag sticker ut i liksom hans defensiva, genuina jobb, och dessutom han gör 3 assist igår.
Men jättebra. Den skridskoåkningen tillsammans med Fortier, de är riktigt bra, och som man hittar de här positionerna, Hutchings
Kaching
framför mål där 2 gånger. Det är ju ett puckstirrande Djurgården, visst, men det är fortfarande bra prestationer innan, hur man bär upp pucken på ett bra sätt. Så det finns spelare som man pratar mindre om i detta Björklöven som verkligen fyller en funktion och är otroligt bra match efter match.
Vi pratar ofta om lagen som helhet och lagbyggen, och i den meningen så tycker jag att Björklöven just nu visar den här paketeringen som jag emellanåt pratar om, det vill säga rollfördelning. Man har effektiva spetsar som vid rätt lägen är kliniska, som levererar på ett sätt som är så rogivande för ett lag. Det gör att, jag ska vara helt ärlig, så jag känner inte Kristoffer Bengtsson, om vi tar honom som ett exempel, men jag uppfattar honom som en vettig person, och jag tror att han inser att ska jag tävla med Schilke och Poole? Ja, men tävla är ju bra, men ska jag liksom, är jag i paritet med dem i det spelmässiga? Nej, det är jag inte. De får göra det de är bra på. De levererar, de trycker dit de där puckarna. Då får jag finna en annan funktion, en annan roll, och det är ganska övertygad om att Stråle, Öhman och Lahti pratar om hur man fördelar uppgifter. Vad har du för roll? Hur ska du spela? Och när du får det där, så får du också de prestationerna som Björklöven står för.
Ja. Sen är det ju, om man kollar på Björklöven som lag, och de som sticker ut igår, att det som sticker ut är ju verkligen de här typen av spelare. Men det som är slående är att Poole, Schilke, Fitzgerald, de syns inte spelmässigt igår. Kollar man på till exempel, om man går in på Modo och deras första kedja, de driver det på ett helt annat sätt i spelet. Jag tycker mer att Björklöven har 2, 3, 4 kedjor som liksom är jämna på ett sätt. Sen har du den här Poole, Schilke som verkligen smäller dit dem på ett när de verkligen får chansen. Och de har ju en bredd i den här forwardsutsättningen som är bra. Och de, jag gillar verkligen vad jag såg av Fortier och Bengtsson igår. Otroligt bra skridskåkning, men också hur de liksom är i anfallszon.
En annan som har spelat upp sig ordentligt, för jag menar, som missade ju hela försäsongen, eller ja, i alla fall hela starten på säsongen, det är Fredrik Andersson som gjorde sin första grundseriematch i slutet på november. Början på december var det till och med. Och där, Fredrik Andersson har ju verkligen spelat upp sig. Men när jag kollar mot Mora, han är inne i typ i princip vartannat byte när Björklöven ska jaga. Han spelar väldigt viktiga roller igår i defensiven. Han är också
Fredrik Andersson är ju en klippa. Dels med sitt sätt att spela på, som är en väldigt enkel men ack så viktig hockey. Och sen tror jag också att hans, eller jag är fullständigt övertygad om att hans personlighet, hans ledaregenskaper är en betydande del. Det enda problemet jag har med Fredrik Andersson, det är att han är väldigt lik Joel Mustonen, eller om det är tvärtom. Så vid två tillfällen så har jag känner inte Mustonen, jag känner Andersson lite mer, så har jag morsat på dem. Jag ser lite dåligt och jag är lite dålig koll kanske här i livet, men visst har de likheter.
Men de måste få tillbaka, det måste bli en bredd på centersidan. De måste få tillbaka Olofsson och Wiklund ytter får dem. De måste få den här bredden. Nu spelar de tajt med folk igår, de spelar på 10-11 forwards under hela matchen. De får spela mycket. Possler tillsammans med Fredrik Andersson får spela mycket, ta defensiva tek, och de måste få en centersida som blir starkare.
De gör det ju dock utomordentligt bra sett till de omständigheterna. Karlskoga har vi pratat om i något tillfälle, som också när man hade mycket folk borta klarar av att parera det på ett bra sätt. Men som vi också sa då, det tåls att upprepas, är att över tid så blir det slitsamt. Det leder till fler skador. Det gör att du tappar lite kvalitet. Men att hantera det på det sättet de gör nu är mycket bra gjort.
De har ju rent krasst tre skadade centrar fortfarande med Weigel, Olofsson och Oliver Johansson, som ju kan spela både center och ytterforward. Men det här leder oss in i ganska bra brygga då, med tanke på att det blev presenterat här tidigare under veckan att man presenterar då nyförvärv i Modo. Och det är ingen hemlighet att även Björklöven gick ganska hårt på Nick Halloran. Och det blev Modo som blev slutdestinationen då. Vad är eran känsla då för att summera det med Björklöven? Varför tror ni inte att han väljer Björklöven? Tror ni att det är en pengafråga, eller tror ni att det är att han ser en gå upp bonus i Modo, eller att det är med mycket nordamerikaner kan få en stor roll där, att det är svårt att slå sig in i Puli och Kilki? Eller vad tänker ni?
Jag tänker att han tittar i tabellen och ser vilken position som är närmast att ta SHL-platsen. Jag tror verkligen man ser Modo som de stora favoriterna. Man har tagit Brickley, man tar Vela. Man går för det här nu. Det är som pizzabuffé. Det är en Hawaii-pizza som ligger där. Ja, Hinken är där och tar hela pizzabuffén just nu. Han tar hela från Kent, och han sitter där liksom utan att få stå och vänta på vad som kommer nu. Men det är på något sätt så, de går ju verkligen för det. Och nu tar vi in Halloran här då, som offensiv spets som är enorm också. Som kommer leverera på den här nivån.
Det är ju svåra spekulationer det där, för jag tror att var individ, det här är ju människor som de kanske känner varandra, några av dem, men det är ju kommer från olika omständigheter och har olika värderingar, så att jag tror inte att det finns inte ett givet svar. Men min erfarenhet är i alla fall också att det sprider sig ett resonemang bland hockeyspelare, var man trivs, var spelet fungerar, var ledarskapet känns rätt, vilka möjligheter finns det till. Det är flera delar som gör att spelarna, tror jag, värderar sitt beslut. Pengar är naturligtvis också en viktig sak, men där tror jag det är en stor gissning från min sida, för jag är för oinsatt på det. Men att jag tror inte att det skiljer några större summor. Jag tror att på den här nivån så är man ungefär på samma summor och pratar, och då är det andra faktorer som spelar in.
Jag tror att de väljer Modo för att det är SHL-platsen som ser närmast ut i Modo, och de går för det. Sen har de ju relationer också. De här typen av spelare, man pratar med varandra, man har en bra miljö i Modo, det är en bra arena, det är bra folk runt omkring. De har en positiv, och nu som vi sa, de går verkligen för det. De går all in här nu. Nu hör vi också att det ska tas in mer spelare. De kommer ju nypa om det finns en chans här.
Ja, för det blev också Johan Murdoch Svensson gick ut igår och sa i Expressen hade en sån här, det var väl inget silly svep, eller de har något segment där, och sa det att han garanterade i princip att Lukas Wernbloom också ska adderas till det här laget. Och då kommer ju diskussionen här, Fredrik. Jag vet att du får stånga det blodig här på att förstå att jag och Dagen ska förstå, eller i alla fall jag, att det kan bli för mycket av det goda ibland. Men även Wernbloom in i det här, det sticker ju ut så det jävlar i mig bara sjunger om det, och de ska addera han också.
Verkligen. Sen bara för protokollets skull så tror ju jag att det är vägen att vandra att ha den långa bänken och att ha många spelare att tillgå, absolut. Men det jag har sagt och tar en vända till är ju att det medför också vissa utmaningar som handlar, det hamnar i ledarskapets knä, där du får jobba med spelare, du får justeringar i ett lag. Ju högre upp i hierarkin du plockar in någon, ju större konsekvenser får du ju neråt. Och det handlar om speltid i 5-5, det handlar om positioner i ett powerplay eller att inte ens få spela powerplay, att vara den här viktiga bärande spelaren. Och det som sker i en grupp i den dynamiken är också att där finns det ju relationer i ett lag, vänskapliga sådana, som också rubbas när två som är tajta och nära, den ena plötsligt faller lite grann, vi ska umgås, vi kanske käkar middagar ihop, den andra är kvar i det här positiva. Det kan låta som små saker eller barnslighet, men det är inte det. Vi pratar om prestigefyllda idrottsmän på hög nivå som värnar om sin karriär, som plötsligt så bleknar min roll lite grann. Och vi har sett exempel åt båda håll, låt mig vara tydlig med det. Det finns bra exempel på det, man faktiskt, som du säger Dagen, man går för det nu, man går fullt ut för det i mod, för man ser att det finns en rimlig chans, och då är det helt rätt att göra det. Men bara sista sak jag vill säga där, så är det så viktigt att förstå att för varje gubbe in så rubbar det också dynamiken i gruppen, och det är någonting man ska ha förståelse för.
Det är det verkligen, och det händer saker när en spelare kommer in, så precis som du säger. Sen är det också lite vad man kollar på, vilka försvinner i laget, hur starka är de i gruppen. Man måste liksom väga in de här sakerna, hur mycket kommer det här påverka gruppen. Jag kommer ihåg att prata med några i HV förra året, de hade ju 7-8 stycken som inte ens var med och träna. Det är såklart som fasen att de sitter och snackar skit, de sitter och pratar, det blir negativt i den typen av grupp. Men det gäller för ledartrojkan, klart och tydligt vad man vill. Sen tror jag man är införstådd i det här modet, och nu också med spelarna som spelar där. De går för det. Och det tror jag hela föreningen är ute och säger nu också. Man ska gå upp i SHL.
Det är ju också så att det finns skillnaden på samma spelare i två olika miljöer kan ju vara monumental. Det har vi sett genom åren på alla nivåer, att någon som har kört fast på ett ställe kan lyfta totalt i nästa för att du får ett annat förtroende, det är ett spel som gynnar dig. Men vi ser också det omvända. Sådana som har varit framgångsrika i ett sämre lag, spelat mycket mer, fått en friare roll, som sen ska in i en manual och ett tänk, och det kan också begränsa en spelare. Så att det här, det blir ju väldigt spännande att följa det på alla de lagen som rekryterar.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Nu.
Jag är fullt införstådd med det här med långbänk och så här, och att det blev ju utslagsgivande så sent som i finalen i fjol när HV71 hade en betydligt större bredd och att Björklöven typ gick på tre friska backar i princip, och de som var friska var väl inte helt friska de heller. Men det som är noterbart med det här Modo, nu kommer de alltså från en prestation mot Vita Hästen igår onsdag som med alla mått mätt parametrar statistiskt, de jag läser som jag faktiskt litar på till hockeyöga, vi var ju på Hovet så jag inte sett hela matchen, att det var en genomusel insats. Och det finns ju en del problematik i det här laget. Jag kommer till den alldeles strax. Det jag skulle vilja säga bara det är lite kort, att Nick Halloran känner ju Danny Brickley sen tidigare. De kommer ju båda från Utah och har en del kopplingar. Det kan ju också ha spelat in i Hallorans val. Men det jag vill säga är att det Modo har saknat är ju typ exakt Lukas Wernbloom. En grinig jävel som gör poäng. Och nu har de fått in han och Vela, som är ju i mina ögon, vad jag kan se hockey, slutspelspelare.
Otroligt bra öga, Lars, skulle jag säga.
Ibland kan även.
Nej, men det är såklart att de typen av spelare de måste få in. Vi har ju pratat om, vi vill ha den här tyngden på ett slutspelslag. Man vill se det, de har skickligheten. Men Woods och Dickinson, de kan också. Dickinson tycker jag kan grisa ner sig på ett annat sätt. Men det är typ den spelaren man vill ha in. Sen, Halloran, han kommer vara bra i Hockeyallsvenskan. Han kommer leverera poäng. Sen har man
garanterat.
Ja, det är en jättebra spelare, så jag tycker att det är en bra rekrytering och jag tror att många lag vill ha honom. Men det är ju självklart att man har sett tendenser i hans spel att han inte kanske går all in i en backcheck kanske.
Nej, och så kan det väl kanske vara, men å andra sidan har jag hört både dig och Fredrik säga att vissa stjärnor får lite friare tyglar.
Duggan säger det.
Ja, du har sagt det, du också.
Såklart, man måste se på varje spelare på ett individuellt sätt, absolut. Men jag vill också betona en sak, att om vi tittar historiskt, finns säkert undantag på det också, men de lag som går bäst, som vinner guld, som tar sig upp, är lag i ordets rätta mening. Du hittar tydliga roller, du får en effekt av ett spel från försvar till offensiv på målvakt, back och forwardsidan som underkastas ett sätt att agera på. Det är sällan vi ser enskilda spelare ta lag till exceptionell framgång. Det där är ett vitt begrepp som jag pratar nu, men det, ni är med på vad jag menar, och därför så är det den utmaning som Modo har nu i det här läget med ett gäng spelare in och kanske ytterligare någon eller några, är ju att få in alla i de här ramarna. Jag vet, vi hade ett bra resonemang i SHL-studion i lördags kring Färjestad, som vi uppfattar som ett lag som har ganska breda ramar. Man har alternativa sätt att spela på, beroende lite grann på status. Har vi skadade spelare, möter vi Brynäs borta eller är det Skellefteå hemma? Men alla accepterar det och håller sig innanför det, men de är vida. Börjar du få spelare som lite för mycket smiter utanför det där, tar egna initiativ, som tror för mycket på sig själv och sin förmåga, så blir det spretigare, och då utsätter du spelet och laget för risker. Och det här, det är det som Modo, och jag är övertygad, låt mig säga det bara, att jag misstror inte Gradin, Karlin och gänget där, för de vet precis vad de gör. Men jag vet också att de har en lika inspirerande som tuff uppgift att få till det där.
Jag vill flika in två saker här. Det första är en problematik som också Modo har just nu. Det är det att deras största stjärna inte levererar. Riley Woodsen skadan har
på sig. Vem är stjärna i Modo? Det finns många.
Nej, men alltså, kolla på Riley Woodsen, han kom tillbaka. Det är inte alls samma driv. Han saknar uppenbarligen Dickinson ordentligt. Han har inte gjort mål sedan innan skadan. Senast han gjorde mål var alltså 18 november. Vi vet att han missat 11 matcher däremellan. Men har ju inte sett ut alls lika bra som när han kom tillbaka. Och här kommer ju den stora grejen. På de 11 senaste matcherna har Modo 11% i powerplay. Med Näsén, Bernhardt, Woods tillbaka nu då. Han var inte tillbaka alla. Men powerplay har ju dalat ordentligt i Modo.
Sen så Woods-laget, de hade inte kunnat hålla i det här spelet som de har haft hela säsongen. Jag tror någonstans att man är inne i en liten down-period spelmässigt. Man är inne på en liten down-period på vissa spelare. jag tror på något sätt att det kan vara lite sunt att man inte går under en hel serie utan konflikter i ett lag, utan konflikter i spelet. Någonstans tror jag att en ögonöppnare för Kalin och laget att liksom, oj, ja men Djurgården är bra, BIK är bra, Mora är bra. På något sätt att vi är inte nummer ett helt klart här i den här serien. Jag tror att på något sätt att det är nyttigt både för Woods att man går igenom en tung period nu för att sedan vända upp.
Det är ju faktiskt i ärlighetens namn så att det är besvärligheterna som utvecklar dig. Det är där du ur en tränares ögon kan tydliggöra problemen vi har, svagheterna vi har. För spelare har en tendens att, jag har sett så många suckande blickar genom åren när man som tränare är lite upprörd eller besvärad och så har man vunnit matchen, så sitter det många och tänker, men snälla någon, vad är problemet med dig? Nu vann vi faktiskt, så ändå skulle du stå här och köra video dagen efter och tycka att saker och ting inte har varit bra. Det gäller såklart inte alla, men lite för många. När du väl förlorar, då öppnar du locket till att kunna vara mer rak, mer ärlig. Så att det är såklart så att det hjälper dem. Och jag menar inte heller att den här som de är inne i nu, Modo, ett antal matcher, att det skulle vara allt för besvärande. Frågan är istället så här, om vi spetsar till, tittar vi på, vi kanske kommer till Mora exempelvis, men som är ljuvliga att titta på rent underhållningsmässigt och prestationsmässigt just nu. Har de bara för att ställa frågan och spetsa, har de påbörjat liksom inflygningen lite för tidigt?
Mora har en tendens till att göra väldigt bra säsonger efter jul. Det har de haft de senaste tre säsongerna, om det inte är fyra, och starta för långsamt och därmed kommit efter. Det gjorde de i fjol, de gjorde det i förfjol och det året där innan också. Vi kommer till Mora alldeles strax, men vi summerar Modo med att det är naturligt att det finns en del problematik, men de laddar bössa med krutskott.
Ja, och sen måste man ju bara se på, man får inte dippa för lågt i de här prestationerna. Om man pratade i matchen igår, så rapporterna man kommer, om man tittar på statistiken, så är det ju ett bottennapp. Men du måste någonstans hitta det som jag tycker Björklöven gör bra under den här säsongen. Det är att man imponerar utan att imponera. Man spelar, man vinner matcher liksom när man har en downperiod. Jag tycker prestationen är jämn. De har en låg lägstanivå. Det måste verkligen Modo hitta. För de typerna av matcher, hög lägstanivå. Ja. Det är det. Det hör ju. Men det måste man hitta. Och det är viktigt i slutspel att komma in i den och hitta de typerna av matcher för att lida lite på ett helt annat sätt.
Låt mig bara få säga det, att jag sitter inte ordmärk. Jag bara tänkte så inte du hamnar i trassel söndagen. Jag säger också en massa fel. Men...
Du, det är... Tro mig, 6 man igår när det var 5. Det var 70 personer som skrev mig. Fattar du inte att det är 5 man? För fan. Men tro mig, jag hade G- i skolan, så i matematik. Så.
Du, jag vill hoppa över och sadla om till hästarna från Norrköping. För, jag menar, Vita hästen nu. Det blåser ju inte medvind i Norrköping. Alltså, 8 raka förluster. 4 miljoner minus på kontot som måste in akut, och dessutom så finns det en del andra bekymmer i klubben, för att säga det milt.
Vad sa du i artikeln där? Jag läste den. Det är lättare att lösa NATO-frågan ja. Än att lösa jo,
det bara slank ur mig. Sen, jag har en tendens att säga så ibland. Sen blir jag så här, tänker.
Nu får ni förklara vad ni menar. Ja,
nej, jag gjorde Kenny Wies på Norrköpings tidningar ringde mig och frågade. Det händer ju lite så att lokaltidningarna hör av sig och vill ha ett neutralt perspektiv, och det är sådana man har sprungit på själv genom åren, så att jag har inga problem att ställa upp på det. Och då uttryckte jag mig så att det var lättare att lösa NATO-frågan än Vita hästens problem. Och låt mig då bara få säga att jag... Det var en skämtsam ton i det, så ingen tar det på allvar. Men Vita hästen har stora utmaningar just nu. Det är bara att konstatera.
Jag ska flika in att i samma tidning sa du väl också att Anders Olsson var nya.
Ja, det kan jag ha sagt vid något tillfälle.
Ja. Men Vita hästen, alltså, jag menar, nu börjar det vara riktigt fara och färde. 8 raka förluster, då vet ni vad som händer i tabellen. Då blir det snabbt att det blir lite orosmoln. Och noterar man då snabbt i tabellen, så ligger de minst sagt i ett prekärt läge. Jag menar, nu är de på negativ kvalplats. För vissa bara 2 poäng upp till Kristianstad. Men det är dags att börja ta poäng.
Vi ska komma ihåg ju att förra säsongen hade ju... Låg ju också Vita hästen pyrt till. Sen gjorde ju de en snygg avslutning. Där lyckades man ju smita förbi några lag och var ju faktiskt på gränsen till... Vad blev de? 11. Nu höftar jag lite här.
Ja, de var nära att ta sig in i slutspel.
Och det krävs ju något liknande nu såklart. På så vis var ju den här poängen i Örnsköldsvik viktig. Sen hade man behövt flera såklart. Men om man tänker att man åker och möter seriesuveränen och ändå får med sig en poäng. Och det ska vi väl också säga för att ha två tankar i huvudet även på de här lagen. Att det visst gjorde Modo enligt siffrorna en svag insats. Men det är möjligt att Vita Hästen också kom dit och på något sätt stökade till det spelmässigt.
Såklart.
Nu släpper man också McMaster iväg från laget.
Jag vet inte. Han har petat länge.
Ja, men det är fortfarande den här, det blåser för mycket i den här föreningen just nu. De måste liksom på något sätt efter starta om, kontroll allt elit. På något sätt liksom vad hitta, vad problemen är, för det funkar inte på isen på något sätt. Någon gång kommer du trilla ut. Jag tycker att en klubb som Tingsryd, de njuter nästan lite av att ligga där nere på ett helt annat sätt. De vet att de ska vara där. Jag tycker att Vita Hästens svansföring lite är att man ska vara ett slutspelslag på något sätt. Jag tycker att det laget man har på pappret innan säsongen var ganska starkt, men just nu det är för dåliga prestationer för det här Vita Hästen, och det, på något sätt så är det Marcus Eriksson som leder laget varje kväll, och han är tillräckligt bra för att göra det, men det är för många som är bleka i det här laget.
Jag noterade en sak, de vann ju nere i Tingsryd 6-0. Jag vet att vi jobbade den matchen, Lars, och jag tror vi konstaterade något att det var en väldigt stark seger och kanske att det var en vändning och att det var ett viktigt läge, och det föll sen av 7 raka förluster. 8 till och med. Så där hade vi ju väldigt fel såklart. Nej, men jag säger så här, rent generellt för de här lagen som befinner sig i ett utsatt läge nu, så kommer vi också se resultatet av deras vardag över tid. Har man tränat bra? Har man skaffat sig dynamiken i gruppen? Har man tydliga roller? Det är väldigt svårt. Vi ser ju de här topplagen som försöker värva, som sitter på resurser, som inte får tag på spelare. De här lagen som är längre ner i tabellen och som kanske är resurssvagare har ju en orimlig uppgift framför sig att försöka plocka in folk nu som skulle kunna rädda världen. Så att jag tror att de här lagen behöver utgå från att det är vi som ska göra det. Det är vi som är här idag i omklädningsrummet som ska komma åt det här. Allt annat är en bonus.
Och med det sagt så kan vi ta det då naturligt att ett lag som också letar förstärkning efter man har tappat i första kedjan, det är Östersund. Och idag så presenterade de Trey Bradley som har spelat i ECHL de senaste säsongerna, och om ni vet hur det är där borta, det är tredje ligan borta i Nordamerika. Det blir ju såklart, ja, det är ingen som riktigt kan säga egentligen vad det blir, utan det får vi se helt enkelt. Men noterbart är att två raka segrar nu för Östersund som har gjort 10 mål de två senaste matcherna. 5-4 mot Hästen. Då låg de under med 0-3 mot Hästen. Vände och vann den matchen, det tycker jag är starkt. Och så sen då igår så var det Emil Forslund show som ju gjorde hattrick, avgjorde och slog ett Karlskoga som kom dit med, har gjort 19 mål de fyra senaste. Mycket siffror nu, men Karlskoga hade 4 raka segrar när de kom till Östersund, och Östersund vänder och vinner den matchen, det tycker jag är starkt.
Mycket starkt, och vi har ju pratat om det här Östersund nu, att vi kanske tror att de kommer ligga och kampas av de här platserna. Jag tror man är införstådd på det också. Sen så är det ju de här prestationerna som Östersund gör, det är ju upp och ner under hela säsongen, från den här starten man hade till, så man vet inte riktigt vilken dag Östersund där har. På något sätt så gillar jag dock vad man ser, så de har ett tydligt spelidé med vad de vill göra, och jag tycker ändå att leda trojkan där på något sätt är en genuin grupp. De vet vad de är införstådda med, att det kommer bli ett krig till skillnad mot Vita Hästen och de som har varit där tidigare. Jag tror på Östersund att de är bekväma i den situationen de är i just nu, och de har ju en glödhet, Anderberg, som levererar, men de måste väl ha mer. Nu var det bra att Forslund kom upp, vi har ju pratat om han innan, att han skulle kunna vara en potentiell bra nyförvärv som inte levererar offensivt, men på något sätt, summa summarum, jag tror att de njuter av att ligga ner. Det är inga problem för dem, såklart de vill ligga på slutplats, men de har varit införstådda för det tidigt.
Nu har ni två alternativ här. Ska vi till Södertälje eller ska vi till Mora? För det, dit ska vi. Välj.
Mora.
Mora. Då ska vi bara flika in här då. Första siffran, håll i er nu och sätt fast trepunktssäkerbältet, och så sen då lyssnar ni på den här siffran. Fabian Nilestedt har spelat 11 matcher nu i första kedjan. Innan det så hade han en annan vikarie i den första kedjan. Men noterbart är första kedjan i Mora, som nu är då Johan Persson tillsammans med Daniel Ljunggren och Fabian Nilestedt som fyller in för Måns Karlsson där. Vi får se om Måns Karlsson fått tillbaka den platsen. Det är ju lite oklart känns det just nu. De har alltså gjort 64 poäng, den kedjan, de senaste 30 matcherna. 64 poäng! Alltså det är över 4 poäng per match i snitt. Det är ju helt galna siffror.
Ja, Ilestedt kommer att spela i den kedjan. Han har gjort jättebra. Jag tycker att de kompletterar varandra på ett helt annat sätt när han spelade. Ja, det är såklart. De är bra. Ljunggren, Persson. Ja, de har levererat länge. De kommer att göra fortsätta för det här. Och de är ju loket just nu. Förut så vi pratade om det i förra podden. Att de hade kanske tagit över den här stafettpinnen. Och som de gjorde igår. Det var en leverans utan dess like. Och det är... Det här Mora, så som de ser ut just nu, det, jag tror någonstans att det är laget som ser bäst ut spelmässigt. De har hittat någonting som är otroligt bra. De kommer bli giftiga, farliga i ett slutspel.
Tänk om Lukas Wernbloom hade gått till Mora istället och de hade startat ett bråk och sagt att hörru du har ju för faktiskt kontrakt med oss i Hockeyallsvenskan och ställt till ett litet jävelskap där. Lukas Wernbloom kommer in och det skulle bli bra. Skitsamma, jag vill inte snacka om och spekulera om det. Men Mora är på riktigt. Alltså, Mora kan spela en hockeyallsvensk final. Så bra är de.
De gör ju så mycket rätt just nu. Jag kommer att tänka på matchen Björklöven-Mora när vi var på plats. Vi tog den ljuvliga vandringen i strålande sol och minus 5. Tobbe Karlsson, Harald och jag för att kolla på värmningar. Och då vet ni, när vi kom in där, vi skulle in och morsa på Mora-gänget, så satt det på läktaren utanför omklädningsrummet där tre stycken med Moramössa. Och jag vet att jag tittade på dem så tänkte jag, vad är det där för lallare? Är det några studenter som är här som kanske kommer från Mora? Ja, men det var ju fin gest av dem. För att sen upptäcka att det var ju tre yngre spelare. Var den här Tängerby bland annat, Laband, några sådana här väldigt blygsamma namn i sammanhanget som jag tycker att Mora med sitt sätt att spela på, träna på, vara på, som går igenom junior upp till senior, har gjort att de har lätt att akklimatisera sig till spelet. Sen av rimliga skäl så pratar vi om Johan Persson och Ljunggren och Heikkinen och alla dem, men jag vill också lägga in den delen som gör att Mora blir så tydliga i sitt sätt att spela på, att alla vet vad de ska göra och de känner sig trygga i det. Jag tänkte också på coachningen. Jag vet att Lyckner och jag pratade om det efter den matchen, att där Björklöven har en tendens att plocka bort de osäkra korten och satsa helhjärtat på de som verkligen bekräftat levererar. Jag säger inte att det är rätt eller fel, det är bara olika sätt att utnyttja sitt manskap. Där är Mora väldigt... Ja, men man jobbar på alldeles oavsett vad det står på tavlan, vilken situation du är i, så ger man förtroende till många spelare. Och det är också ett sätt att bygga ett lag. För om jag är helt ärlig, bara för att runda av det, Mora skulle nog väldigt gärna gå upp i SHL. Det kan vi vara överens om. Men det finns ingenting som säger på förhand den här säsongen att de borde göra det.
Nej, sen så tror jag dock, jag gillar att som du säger, man rullar på och man ger alla förtroende. Jag tror att coachen i Mora måste bli mer matchcoach i ett slutspel där man sätter tydliga roller. Ni ska möta Pooley, Kilke, ni ska möta de här. Jag tror något sätt att man måste då gå in att matcha, och det har jag saknat lite i Moras coachning om man kollar Hedberg. Men matchcoachningen tror jag kommer bli mer viktigare också i de typen
av
matcher.
Ja, men då ska jag, och det här handlar inte om att försvara Hedberg på något sätt, utan tittar du på 14 lag i Hockeyallsvenskan så har man egentligen 14 olika teser om vad man är ute på för resa. De lagen som måste gå upp, de behöver ju på ett annat sätt, och lite beroende på vad du har för trupp, så måste du gå för det på det sättet. En mycket hårdare aktiv coachning, både på att ge istid, men också som du är inne på, matcha mot motståndarna för att du är ute efter segrarna. Jag upplever att Mora, vilket jag tycker är rätt, har ett utvecklingstänk i sin situation där de befinner sig. De har inte den stora skattkistan med pengar. De har ett lag som är byggt på ett annat sätt, och där tycker jag att det har kommit mer till sin rätt. Men bara för att vi ska också vara överens, dagen, handlar det om slutspel, då är det ju inte utveckling på något sätt. Då handlar det om att vinna matcher till varje pris.
Men de är ju i en situation där de är ett behov av att de spelare de tar kan de inte skicka bort. Vi måste ha de här, de måste vara på topp och då måste man, håller med dig Fredrik, man måste låta dem få chansen. Till exempel den som Ilestedt, du kommer få spela oavsett om du är dålig eller inte, så kommer du få chansen i 10 matcher. Du kommer få spela den här positionen och då får man också en utveckling, ja, på det.
Och då har du också skapat miljön som gör spelare bättre. För tittar du tillbaka så, för att nämna några, man har släppt till SHL, du har Stål Lyrenäs, du har Larsson, du har Bergqvist, du har Ward, bara de, Eklind, finns flera. Det i sig skapar ju ett rykte till slut att det är en bra miljö att vara i om jag som ung, talangfull spelare, vilket Hockeyallsvenskan till stor del handlar om. Så det medför ju någonting och vi kan bekräfta att de har gjort det bra i den miljön.
Och det är ju, jag kommer ju, har ju varit i en sån miljö i Karlskoga där vi inte haft pengapåsen att värva. Till exempel när vi tar en spelare som bara, ja men Ejdsell kom till Karlskoga, alltså var lite valp innan han kommer. Du kommer spela i våran första kedja, du kommer vara en ledande, alltså få känna den som spelare också, att de tror på dig oavsett om det går lite knackigt. Det är en styrka och det är ett sån miljö man vill vara i för spelarutveckling.
Det här laget har ju skärmat brallorna av den senaste tiden. Alltså, Mora har alltså sett över en 10-matchers period nu. I princip 50% i powerplay. Senaste 11 matcherna har Mora 50% i powerplay. Alltså det är ju helt...
Men det här...
Det är, bara, alltså, det är ju några, ja, mål men, per match.
Det finns en intressant take på det här också som jag reflekterar en del över. Och det är ju... Vilket skulle kunna vara en podd i sig. Men det här mentala tillstånden, hur olika det faktiskt kan se ut. Nu har vi nämnt några av lagen som Vita Hästen som har en tillvaro som inte uppmärksammas så mycket. De har ekonomiska utmaningar, de har arga fans, de vill inte prata med media. Hur mår man där? Ställer det mot Björklöven som vi var nära i senast igår igen där... När vi kliver in i omklädningsrummet före och surrar med tränare och får lite info så ser man att det är avslappnat, det garvas lite, det är bekväma spelare. Sen tittar vi hos Djurgården som har Stockholm. Vi åkte ju taxi, Dagen, du och jag, från hotellet till Hovet igår. Klev ut där och en leende man kliver ur och säger beställt till Söderström. Men är det ni från TV? Han var ju, hade haft säsongskort i... 20 år. Han körde enduro också, en väldigt sympatisk, och han hittade en genväg i detta kökaos i Stockholm. Men när vi hör honom resonera, det här, de älskar djurgårdare, älskar ju sitt Djurgården. Men att älska är också att aga, sa man väl kanske förr, eller sa jag något felaktigt nu. Men förstå vad jag menar. De är ju förtvivlade, de är förbannade och allt. Mycket av det landar på spelarnas axlar. Så det här vi beskrev med Djurgårdens tendens att bli små när man släpper till ett mål. Att det är enorma känsloyttringar.
Det låter ju för övrigt som när han kör enduro också. Som att ni hade mer Nile City.
Vi pratar om det.
Sudden. Vi pratar om Nile City. Jag är från Karlskoga. Jocke Ljunggren är en stor enduro världsmästare. Så... Men vad var han sa något bra i taxen. Fan, de checkar ju fast sig själv till och med i försvarszon.
Ja, ja, jag, bra för, och det, på stockholmska.
På stockholmska. Men, och det är ju också, om man ska kolla på den här mentala biten, det är också en mild supporter, en bra supporter, ja, för dem. Men det är mycket känslor, det är mycket tryck på de här typen av lag och det blir mycket fokus under de här matcherna. Och det är svårt som spelare att hantera och det måste man göra.
Det är ju det vi har snackat om hela säsongen, att de checkar fast sig själva i försvarszonen. Och det var ju det de har blivit lite bättre på. Nu kostade ju det ett mål i matchen igår när Kevin Karlsson gav bort 0-1 där. Men jag vill bara säga en grej om Mora här också. Nu vet jag att det här är en person som inte är politiskt korrekt just nu. Men under min barndom så var det min största hockeyidol. Då pratar jag om Pavel Bure. Och det är ju inte lika kontinuerligt nu med tanke på var han befinner sig i världen och så vidare. Men under 90-talet var han en fantastisk hockeyspelare. Och jag ser lite Pavel Bure i Anton Heikkinen. Det där flowet, han är vicka på skallen, han är kroppsfintare, han har en otrolig skridskoåkning. Så Moras Pavel Bure, Anton Heikkinen.
Då kommer jag med en quizfråga då, för jag vet att du har svaret, Lars. Får se om Dagen har svaret. Vem... släppte in sitt första mål i NHL. Och det målet gjordes av Pavel Bure.
Måste vara Johan Hedberg då.
Ja, jag ville komma till det.
5 poäng!
Vill du veta vad det roliga är? Bara, kort sidostory om det. Jag nosade upp det där. Att han spelade sin första match mot Pavel Bures Vancouver Canucks. Och då gick jag in och så hittade det där. Och så berättade det för Johan. Det här är ju 2 år sedan jag sa det till Johan Hedberg. Du, kan det stämma det här? Att du släppte in ditt första mål i NHL mot Pavel Bure. Han bara, ja, då stod han och tänkte ett tag. Jag har inte tänkt på det, men nu när du säger det låter det ju rimligt. Jag kan tycka att det är en sån grej man borde minnas.
Ja, men han har släppt in många ju... mål så han han kan inte komma ihåg det.
Men kan vi ta, kan vi ta en minut om nostalgitripp här nu? Alltså, minns ni Pavel Bure i hans prime
alltså,
time?
Jag är precis som dig. Alltså, min favoritspelare när jag var ung var Pavel Bure. Den här snabbheten. Alltså, jag kommer ihåg ett mål när han tar pucken mot skridskon, går förbi målvakten och lägger in i tom holk. Alltså, ja, med den farten. Och sen är det något med de tröjorna. Alltså, de tröjorna och Pavel Bure, den stilen. Alltså han hade
den
så
snyggaste
mycket.
Tröjan som har gjort.
Ja, men det är det. Och jag tycker någonstans att den här, han är estetiskt snygg på isen också.
Får jag ta det till våran spår?
Fredrik bara, han zonar
har
ut
så länge. Eller vi väcker han om en stund. Men jag måste bara flika in i vårat gebit här med tv. Jag satt och såg för några år sedan, jag ser inte på NHL-hockey längre för tiden, räcker inte till det. Men då såg jag från när New York Rangers mötte Vancouver Canucks i NHL-finalen 1994. Det är första matchen. Rangers spelar Mark Messier i sin första kedja, vilket gör att Vancouver då placerar Pavel Bures kedja. Får inte starta matchen utan de kör som andra kedja med tanke på att de inte vill möta Messier med Bure-kedjan. Kommentatorerna släpper igång matchen, de presenterar line-upen i New York Rangers och bygger upp liksom förväntningen. De är ju bra på det, amerikanerna, att de liksom sätter tonen på det sättet. Första bytet går, Vancouver tar burskydd och då kommer första bytet. Då var kommentatorerna bara, "And now, Vancouver, here he comes," när han kommer in första skären från båset. "And the Russian rocket pick up the puck behind the goal line and he goes through the neutral zone and into the offensive zone. Here he is, Pavel Bure."
Kan inte du göra något sånt ikväll i Brynäs Timrå då?
Ja. Vem ska vi ta där då? Vi får ta vem är det närmaste Pavel Bure vi
in
har i de
i Brynäs
dagen?
Kommer Timashov.
Ja, det är väl Timashov är väl det. Eller han eller Jonathan Dahlén då? Han är inte riktigt samma skridskoåkning rakt fram, Jonathan Dahlén. Det är det han faller
på. Jag tycker
på.
Att vi lämnar Bure.
Jag tycker att det var lite kul att stanna till där. Jag vill gå till Södertälje nu. För Fredrik, du var där och spelade in program i måndag. Så vi kan väl börja med det. Att det kommer nu i superfredag så där 7:30 hos mig. Det vi kallar för hockeytugg med Södertälje. Och där Dragan och Misevic var värde för middagen i måndag. Så ska vi prata om laget,
ja,
sen också.
Ja, men några timmar i Nykvarn. Fina Nykvarn. Första gången jag var där tror jag. Mycket hockeyfolk som bor och har bott där, vad jag förstod. Men det var ju Dragan som bjöd på middag där jag, Kalle Brattenberg, målvaktstränaren, och Jakob Dahlström var gäster. Och lite kul take på det var, på vägen dit så pratade jag med Daggen och sa vilka det var, och då nämnde Daggen att Dahlström och Daggen hade ett förflutet som inte var allt för kärleksfullt.
Nej, vi har haft våra dispyter, kan man lugnt säga. Men jag är ju en... Det jag har varit bra på under min karriär är att om jag ska säga det, jag släpper saker som händer på isen. Jag ser någonstans att det som händer på isen, det stannar på isen. Man kan säga fula saker, man kan göra grejer som man inte står för efter. Men efter det så är man kompisar, man kan se något annat. Och jag tror att jag frågar Fredrik, du får fråga Dahl som man har släppt det, men jag tror någonstans att agget kanske ligger kvar lite i honom. Men det, jag måste ta den.
Jag vill inte förstöra middagen, så jag nämnde aldrig det, men jag ska säga att jag fick ett väldigt sympatiskt intryck av Dahlström. Jag har ingen relation till honom tidigare. Jag slogs av att han var lite lik Benjamin Ingrosso, men ibland har jag fel i mina likheter. Men han resonerade bra, pratade vettigt, betyder mycket för Södertälje. Brattenberger i ledarrollen kunde berätta lite om hur de tänker och jobbar. Så att det var en väldigt trevlig middag. Dragan var en utomordentligt bra värld. Charmade med sin yviga personlighet, bjöd på skratt, berättade om sin resa och karriär. Sen ska de där 3 timmarna klippas ner till 7 minuter, men vi har Johan Agén hos oss som är brutalt skicklig på det, så att det blir säkert ett bra inslag.
Men hur, kockskillsen, alltså, är lite intresserad av?
Ja, det var ju så att han bjöd på en toast Skagen till förrätt. Jag ska inte avslöja för mycket för man ska få se det här. Men, och då hade ju han med ett leende sagt att han gillar att laga till sånt, var på hans son som var i 9-10 års åldern stod där för de skulle åka vidare och sa att men pappa, du har ju köpt det där. Så att han varit avklädd redan på förrätten vid tillagningen av den. Så att, men det var jättegott. Jag säger inget mer, jag säger titta på.
Det åker in i minuskolumnen att det är förköpt. Det är ju jävla
en sak som skiljer oss från det här vanliga halv åtta som är att vi sitter inte i en taxi och håller upp en siffra. Men mycket trevligt, det var god mat, det var gott sällskap och jag fick komma lite närmare sportklubben.
En sportklubb som också har en av ligans, nu hamnar han ju bakom Mora-trion här. Men förutom det så är väl Linus Vedell kanske ligans bästa spelare just nu.
Ja, det är han. Han driver puck som ingen annan. Jag har inte sett det. Det är länge sedan jag ser en sån spelare som är så dominant i spelet offensivt. Och den styrkan han visar upp med dels täcka puck men också driva upp pucken genom mittzon. Han leder det här laget offensivt, men det som sticker ut med Södertälje, det är ju defensiven. Alltså det är ju ett kollektiv som sitter upp på ett helt annat. Jag tycker Bogren har tagit med det man har gjort bra i Tingsryd in i sitt spel i Södertälje. Med bättre spelare, bättre material, så får han ut max, och det är ju verkligen det som sticker ut med Tolle Pihl i mål. Otroligt bra backsida, men också ett kollektiv som sitter upp på ett helt annat sätt, som man jobbar tillsammans, och det är det som sticker ut med Södertälje.
Jag tycker att Södertälje har i den där boxen med 100 egenskaper som kan tydliggöra ett lag, så har man valt rätt saker och rätt prioriteringar. Det vill säga defensiven. Det finns tränare och folk som vid tillfällen har uttalat sig. För vi lever i en tid där man... Jag tycker det går åt rätt håll, att man vågar vara lite mer förståndig och lite mer defensiv, men det är fortfarande hos en del svårt att ta ordet försvarsspel och defensiv i sin mun. Man ska prata underhållningsvärde och offensiv, och vi ska sätta press och jaga.
Känns som en liten pik här till Brunkebergstorg från Fredrik.
Nej, men alltså, jag gillar ju ledarskap från sportchef via tränare, när man inventerar, vad har jag för material, vad kan vi spela för hockey. Det måste vara större och viktigare än min playbook och mina idéer som jag får på sommaren i orangeriet. Och kan man använda det på det sättet som Södertälje har gjort, så bygger man också någonting. Och speciellt de som var i såna, vilket också framkom på den här middagen, hur dåligt Södertälje mådde förra säsongen och hur illa vid sig man tar som spelare, hur tufft det är att komma ner till träningarna. Nu är det leenden i Kringelstaden och de har byggt någonting som är bra. Sen är det ju spelare, Vedell pratade du om dagen, han med sin... Jag trodde kanske inte att lågan var så stark längre, men det övertygar på mig.
Någonting jag noterar också, hur man coachar det här laget, du är inne på det lite grann, att de har en väldigt stark defensiv på backsidan inte minst, och ganska bra eller väldigt bra defensiva forward också, vilket gör en solid känsla i det här laget. Johan Ivarsson får spela 25 minuter på match. Han har ju varit alldeles bländande den här säsongen. Albin Karlsson ligger på 20 minuter. Amir Krupic får användas mycket. Jag kollar också mycket på hur man coachar de offensiva backarna i offensiva zonstarter. Att de är väldigt noga där, Bogren och company, att är det offensiv teckning, då startar Norrby Julius Bergman. Då får de spela 70% av de offensiva zonstarterna, och de coachar väldigt hårt på det. Linus Vedell får spela 5 minuter mer än Newell och Lushak som han spelar med i kedja. De coachas in, och man använder honom i en större grad. Jag tycker Södertälje är inne på någonting jävligt intressant. Alltså.
Och då växer du som spelare på ett helt annat sätt. Får du känna dig behövd, om det är defensiva tek eller offensiva tek, du känner dig sedd, du känner dig behövd för att du ska lösa uppgiften, då blir man också bättre. Men det är ju den här defensiven, den kan gå långt för Södertälje om de håller i den typen av spel. Och jag tycker att det de har gjort bra, det jag tror att många spelare och klubben varit ärrad för det som hände förra säsongen. Det tar tid att komma tillbaka och de har gjort det snabbt. Men det jag har pratat om det innan, det kan bli att man går in i ett slutspel och känner det vart inte en sån säsong igen. Och det vet jag själv när jag var i Karlskoga. Det tog lång tid för mig att komma tillbaka till en punkt där jag var bekväm i att vi var rädda för att ramla ur. Och det är farligt att hamna i. Och det tror jag klubben kände av förra året. Men på något sätt så snabbt som man kommer tillbaka. Otroligt imponerande. Och med den ledartrojkan tillsammans med Georgsson. De känns ju solida och de känns ju som ett riktigt bra team tillsammans med den här gruppen. Så känns de ju... Ja, de njuter av vardagen just nu.
De verkar ju ha en pengar på sig att handla för också med tanke på att man är hög på Brickley. De har fått in Julius Bergman nu, lånat Emil Krupic. Det lånet är för övrigt uppe på 5 matcher nu, så vi får uppdatera oss här under fredagen vad tankarna är där från Evertsson i Växjö inte minst. För Emil Krupic hade varit intressant om de fick behålla. Men Fredrik, vad är din take på det här laget? Jag menar, Videll sticker ju verkligen ut, men de har fått Alba att göra mål. De har fått lite mer produktioner på Ron Luchak som kan rida lite grann på Videls våg, och Newell gör lite poäng också.
Där frågar du och svarar du på samma gång. Det gillar jag, för du drar bättre på namnen än vad jag är. Men ni båda summerar ju upp väldigt mycket av det som är förklaringen bakom Södertälje. Jag är ytterst nyfiken på vad den här sista fjärdedelen, vad man kommer göra rent poängmässigt, vilken placering man får. Det är så spännande att vi väl utvalda tillfällen börjar titta på, okej, men om de hamnar där skulle de kunna få möta den här. Jag står fast vid att Mora och Södertälje är de två mest spännande lagen i ett slutspel för vad de kan göra och vad de kan stå för. Vi har kanske andra, eller jag har andra favoriter före Södertälje, om jag säger vad jag tror i vilka som skulle kunna, som Modo Björklöven till exempel. Men jag ser också någonting som Södertälje, det som jag tycker sticker ut, för att inte upprepa det ni har sagt och prata enskilda spelare eller delar av spelet, men den här tryggheten som känns så tydlig för mig i Södertälje, det är en oändligt viktig egenskap i ett slutspel.
Ja, det ska bli sjukt intressant att notera nu att nu står de på 6 raka segrar också, vilket gör att det blir ett språng i tabellen. Det byggs upp ett självförtroende. Nu ska de möta den illa tilltufsade räven som har trampat i rävsaxen på fredag, nämligen Västerås. Som ju förvisso vann senast. Men om vi ska bygga upp den matchen lite grann, snacka om ett lag som är från himmel eller ett som är från helvete.
Ja, jag tycker att matcherna vi har på Superfredagen som vi ska liksom ha, det är otroligt viktigt. Vi har där Mora, Modo-matchen som två lag som har övertygat spelmässigt kanske bäst. Och sen har vi ju...
Löjligt laddad på den för övrigt.
Sen har vi den här Västerås-Södertälje som du är inne på. Västerås har ju så stora problem och vi pratar, de får ju inte alls igång spelet och på... Om vi ska prata Niklas Johanssons roll, det är att överleva just nu. För de är indragna i den här kampen med negativ kval. Och man måste på något sätt inse det. Jag tror någonstans att man som spelare känner av att man måste kolla neråt nu för att liksom slippa det kvalet och klara den. Sen är det att ta en ny säsong till nästa och vara kvar i Hockeyallsvenskan.
Kan vi prata lite om den matchen för övrigt, Tingsryd mot Västerås, i uppbyggandet av det som de ska möta Södertälje på fredag? Ni satt och såg matchen, jag hade en dotter som somnade tidigt och jag vek in tidigt så jag fick se om matchen på onsdag morgon. Fick då hån från er för att jag inte hade uppdaterat mig i sms-tråden vad ni hade skrivit under matchen, väntat. Men alltså, vad sysslar Tingsryd med i den här matchen? Man har 2-0. Och då drar man på arslet i egen zon, ger 2-1 med 20 sekunder kvar. Det är Josef Berger som trillar. Man ger ju bort frilägen och så sen då kvitterar Västerås då i den tredje perioden med 3 sekunder kvar. Och sen är det Ryan Gropp som ger bort pucken i offensiv zon när det är 4-3 som gör ett friläge så att de kan avgöra och vinna då med några sekunder kvar av förlängningen Västerås.
Men Tingsryd Tingsryds powerplay i den här matchen kan vara bland det sämsta jag sett på hockeyallsvensk nivå. Alltså de har ingen plan när de går ut, självförtroende är lika med noll. Jag tycker man har kvalitet i Gropp som ska kunna ta det powerplay till en annan nivå. Men det såg verkligen ut som att de kom ut på isen och hade ett så dåligt självförtroende när de klev ut och hade den här statistiken bakom som hänger på axlarna. Men de har kvaliteter i för att kunna lägga upp ett bättre powerplay. Men det var framförallt tydligt att man inte kan avgöra den typen av matcher. På något sätt, om man kollar på matchen så tycker jag att man kan prata om att Västerås hade mycket puck. Men på något sätt så har ju Tingsryd tagit en take nu. Varför vinner matcher? Ja, men det är för att vi har en solid defensiv. Vi måste prioritera den. Sen så tycker jag att det var en medioker hockeymatch i Hockeyallsvenskan och en ganska grå match från två lag som inte bjöd upp till kamp.
Men mentala grejen för Västerås, så får de där slutsekundsmålen i andra, i tredje och i förlängningen, det borde ju gett någonting.
Men här är ju Västerås problem, för det känns som att vi har sagt det 10 gånger, de åker och vinner på Hovet mot Djurgården. Är det här vändningen? Är det det vi pratar om? Nej. Och så följer man inte upp det. Och jag tänker att Västerås har hamnat i ett oerhört jobbigt mentalt läge med allt som har skett och det som har smitit ner i omklädningsrummet också. Så att det kanske inte är så orimligt att man inte tar fart på det. Men jag tjatar om det. Det är den här sista fjärdedelen vi är inne i nu. Det är nu de ska plocka på sig poäng. Jag tycker inte att det finns rimliga skäl att säga att det kan vara en de kan komma nu. Det här kommer att kunna bli bra. De har hamnat i en eländigt tuff säsong. Och den handlar om att man ska rida ut stormen, starta om.
Det finns tendenser man kan se så här, ja, men det kanske kan gå framåt. Nej, rida ut det som du säger, Fredrik. Reset button. Börja om på nytt, börja bygga nytt. Lars, du var inne på det tidigt när vi har pratat på det. Det är det man måste göra.
Ja, jag tror faktiskt att det är det. Det handlar ju för Västerås del bara om att överleva den här säsongen på något sätt. Och det är ju, jag menar, det är det enda målet som Västerås ska ha med resten av den här säsongen. Det är 6 poäng ner till nedflyttningsplats. Och det handlar om att överleva helt enkelt.
Nu sa du, jag log för mig själv, reset, sa du. Tänkte ni på igår när vi pratade med Garpenlöv före matchen, så sa han omstart, så sa jag. Jag tror att det var, jag säger ibland saker fast jag inte, det bara kommer ur mig, men så då sa jag alt control delete, och så gjorde jag så här med fingrarna ungefär. Och då när jag sa, ja, så gjorde Garpen samma. Han är äldre än mig, men jag fick någon så här samhörighetskänsla med han, att hur, var sitter de där knapparna nu igen? Och gör man ens så idag?
Ja, men förr gjorde man ju så när man stängde ner program på datorn. När datorn gick för långsamt och körde kontroll allt elit, stängde ner program för att få mer av RAM-minnet att jobba.
Men det mest anmärkningsvärda med det här är att du säger alt control delete.
Ja, exakt. Det är ju så huvudlöst, Fredrik. Då får du skämmas lite grann. Man säger kontroll allt elit.
Men kära någon.
Ja, men du märker ju på mig hela tiden. När jag står i.
Allt kontroll delete, Fredrik. Någon nivå av värdighet.
Jag ringer Söderbladen och säger det är något fel med min dator.
Ja. Men säg aldrig allt kontroll delete igen. Lova det. Aldrig igen.
Aldrig mer.
Aldrig mer. Man speglar folk. Ska vi ta nyheten som just dök ner också? Daniel Glad presenterade, vi pratade om det här igår, KG Stoppel blev inte glad att det hade läckt ut, men nu är Daniel Glad presenterad för Djurgården. Kontrakt till 2024, 215 SHL-matcher och spelar i Leksand, Rögle, senast HV.
Det är Berto vi pratar behöver om, för alla som inte förstår.
Det är Daniel Berto, ja, men han heter Daniel Glad numera.
Jag är glad för hans skull, som jag sa igår, och kände mig som Ingvar Olsberg.
Du var på ordvitsumör igår, det gör mig glad.
Men vi har ju pratat om det krävs en lång bänk för att gå långt i ett slutspel. Sen är det den backen de behöver. Nej, det kanske inte är den backen de behöver. Men det är en bra back på allsvensk nivå. Man måste bredda backsidan. Jag tycker att man saknar en offensiv spets i backsidan. Det är kanske med det. Men nu är ju marknaden tunn. På något sätt så tycker jag att man agerar bra. Man tar in en breddback som man vet kan prestera på den här nivån. Men är det den backen och behöver? Nej, det är det inte.
Det som sker nu och kommer att ske om vi förståndiga rekryteringar här i slutfasen. Om du inte hittar dem toppen så kan du ta den här typen av spelare som det kan då innebära, det är att den går in och gör ett gediget bra jobb inom det område som den här spelaren är skicklig på, vilket gör att det kan man lägga från någon av de andra som kan fokusera lite mer på att vara tydligt defensiv eller spetsigare offensivt. Så att det är också en utmaning sen för tränarna. Hitta den här rollen, vem spelar han tillsammans med, vilka situationer ska vi använda honom i, där vi då kan frigöra någon annan för att göra någonting annat. Det är ett kul pussel och en viktig del av både lagbygge och tränarskapet.
Ja, för Niklas Danielsson ska inte spela, nej, back i det här Djurgården. Det ska han inte.
Nej. Men Daniel Glad då, ni är förvånade att det är det som Djurgården går efter, eller?
Nej, på något sätt, det är en tunn marknad, man försöker hitta förstärkningar. Nej, jag är inte förvånad att man tar den backen när den dyker upp, för på något sätt, man fick inte Brickley, man har försökt leta någonstans. Såklart de vill ha en offensiv back också, men någonstans han låg på bordet, man tog honom. Det är en tunn marknad, så jag är inte förvånad att han kommer, men jag tycker att man behöver den här offensiva spetsen.
Ja, det vill jag se. Daniel Glad i Mora hade varit perfekt rekrytering i Mora, kan jag tycka, att få den där defensiva backen nu när Gunnarsson har varit lite skadad. Där hade jag velat se Daniel Glad. Och det är väl som du är inne på, Dagen, att det är väl en offensiv back som Djurgården behöver. En spelskicklig back.
Jag ska säga, igår tycker jag att Stefan Elliott var betydligt bättre än jag har tyckt ett tag. Jag ska också säga att Schilling sannolikt försvinner. Eller har ni sagt det? Är det bekräftat? Eller har jag suttit och sovit?
Nej, det vi har inte pratat om det, men det ser ut som att han kommer försvinna.
Jag tycker han har haft en uppsyn som jag, om jag hade varit hans tränare, hade ogillat.
Ja, de har ju varit som kryptonit, Elliot, tillsammans med Schilling. De har ju verkligen inte fungerat som backpar, men jag tycker någonstans att Schilling har en högsta nivå som är bra. Men de djupa dalarna han kommer in i och som han har haft den här säsongen har varit alldeles för djupa. Och sen vet jag att du tar taken med hur hans kroppsspråk är, antar jag att du är inne på.
Ja, det är ju så jag tänker. Och även hans, tycker jag, övermod i spelet med puck och lite nonchalanta beteende i spelet. Står man där, vi står ofta under matcher, så kastar jag gärna ett öga på hur man ser ut i på bänken på väg till båset. Det har gjort mig lite frustrerad som inte har något som helst ansvar för Djurgårdens prestationer. Men jag tänker ju inte helt olikt andra tränare.
En sista grej som jag vill beröra lite grann efter gårdagen innan vi ska smera. Vi är ganska långa redan nu. Vad hände med AIKs försvarsspel i matchen mot Mora igår egentligen? Alltså kolla på det målet Myrenberg gör, eller kolla på det målet som Ljunggren gör i slutskedet, men snacka om utcheckat.
För att knyta an till vården, så är det väl liksom någon form av återfall eller hack i rehabiliteringen. AIK har ju blivit mycket bättre, mycket stabilare på många sätt och gjort bättre resultat och plockat poäng. Börjar matchen igår, man har 2-0. Förvisso kommer de tidigt 1-0 målet, och Mora ställer till det, spelar fast sig. Men de får ju den perfekta starten. Sen, jag tror att det här ligger lika mycket i Moras fina skicklighet just nu, och att det kommer en uppgivenhet. Men så får det inte se ut som vi faktiskt såg att målen gick till.
Vi summerar där och puffar för vad som är på fredag kväll då. 17.30 drar vi igång på Simor Hockey när det är dags för Superfredag. Vi ger er först då Västerås mot Södertälje som är huvudnumret 6, klockan 18. Sen är det ytterligare fem matcher som drar igång klockan 19. Och sen toppar vi då med grädden på moset. Ligans just nu två bästa lag. Modo kanske inte är de senaste två matcherna. Men Mora kommer alltså ta emot Modo på hemmaplan. Jag antar att alla masar som har någon koppling till att värma upp inför Vasaloppet tar sig till den här matchen. För det kommer bli otroligt häftigt, tycker jag.
Mycket härlig. Jag saknar de här superfredagarna. Det är 2 månader sedan vi kör nu. Jag är riktigt taggad för att sitta där och prata hockey.
Och det är ju så här för dem som, vilket är alla, inte vet vad vi då gör på jobbet. Men vi är ju då på plats 2:30, 3:00. eller något sånt. Ja. Med möte och det ska preppas och fixas. Och vi har ju ett gäng människor som har slitit hårt på att göra körschema och inslag och planera reportage och så vidare. Så alla är på hugget och vi får kliva in där. Vi är redo, vi får sitta och följa de här matcherna. Det är älskvärt på många sätt det uppdraget, även om det är ännu vackrare att vara på plats i lador och arenor och få atmosfären. Men vi får nöja oss med en oerhörd massa skärmar och bra info, och vi ska göra vad vi kan för att de som väljer soffan ska få en bra hockeykväll.
Det ska vi. Så vi ses 17.30 på fredag. Och vi har just haft möte med våra kollegor, Kajsa Kalmeus, och som ju jobbar som programledare och i Hockeyallsvenskan, och Tobbe Karlsson som kommenterar, och Stina Flodin, våran eminenta producent här.
Vi saknade dock Thornberg och Lyck nu, för de är ju också på plats. Klemets, bara vi drar laguppställningen, eller Klemets och Lyckner på plats i Smidigrav.
Yes, sir. Ja.
Och i ABB
så är det Tobbe Karlsson, Kajsa Kalmeus och Johan Thornberg då, om jag inte förstått det helt galet. Ja, grymt. En liten teaser ska jag avsluta med här också. Det kommer kanske lite nyhet här om en liten stund på C-more, men nej, men så. Och utöver det så säger vi där. Att
äntligen fick ni bort mina jävlar.
det har du definitivt inte fått. Vi ses imorgon, grabbar. Ni som lyssnar på det här, vi hoppas att ni vill vara med oss på Superfredag. Ta hand om er från oss, så säger vi adjöken. Ses och hörs snart.
Ciao. Hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.